Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Inspelningsdatum, vi skriver den 18 oktober, sent på eftermiddagen. William Eriksson heter jag och med mig precis som vanligt, det är du, Stefan Wahlberg. Hur är läget?
Jo, med mig är det väl inte särskilt illa, somatiskt eller sådär, men jag tycker det är halvmörka tider. Vi har en värld som står i brand i både Ukraina och nere i Mellanöstern med terrorattacker och dessutom terrorattacker som direkt riktar sig mot svenska intressen nere i Belgien. Så att, ja, det känns lite grann som om vi vandrar på en kryptdurk just nu och jag håller tummarna för att saker och ting ska reda upp sig till det bästa.
Och är det inte, tror du, den här oroligheten och de många hemska händelser som präglar nyhetsrapporteringen i stort som gör att det blev så stort gensvar på vårt lilla, vad ska man säga, kultursegment som vi hade i Dagens Juridikpodden förra veckan? Jag fick faktiskt 4-5 mejl från olika personer som sa att det känns fräscht liksom att blanda upp med lite sånt här.
Ja, jag vet inte. Så vi är inga kulturexperter, men det är klart att för all del, vi hade ju lite genomgångar här av någon opera och någon annan kulturyttring som hade viss bäring på vår bransch. Och då tycker jag att det kan äga sitt berättigande här i vår podd.
Ja, och då tänkte jag att jag kunde få berätta en historia som jag har varit med om den här veckan, nämligen när jag fick ett klipp skickat till mig, en länk till en YouTube-film av en kompis, och den här YouTube-filmen var en inspelning från Glastonbury-festivalen i somras där en av mina favoritartister, vilket då kanske säger en hel del om mitt, vad ska man säga, kulturella omfång eller min kulturella höjd, nämligen Rick Astley gjorde en bejublad spelning. Och det jag tyckte var så fint var att den här artisten Rick Astley, som ju var stor någon gång slutet av 80-talet kanske sådär, sen tog en paus för att han inte riktigt kom överens med musikindustrin, kom tillbaka och nu som en ganska bedagad artist fick göra premiär på den här stora och kanske även mytomspunna festivalen, och han såg ut och må så fruktansvärt bra och jag blev glad för det.
Ja, det är ju så att jag som är något äldre än vad du är och inte särskilt högkulturell heller i någon annan mening än liksom mina gamla 70-talsidoler som Eagles och Bruce Springsteen och så. De är inte heller
ELO.
De är inte heller purunga. Ja, Electric Light Orchestra, de är inte heller purunga, nej.
Roger Waters.
Ja, Pink Floyd. Jo, ja, de där kan jag, men jag är inte så bra på populärmusik. Den enda uppdatering jag egentligen får när det gäller populärmusik, det är när jag går på Friskis och Svettis och tränar, för då är det några av mina tränare där som är lite, ja, de är väl lite yngre än vad jag är, och de brukar då introducera så kallad nutida musik som jag kan tycka är rätt klämmig och bra och ibland faktiskt till och med ladda ner till min lista.
Vad har vi för kända jurister som är av det mer kulturella slaget? Erik Runesson sitter ju i Svenska Akademin. Han kvalar väl in på den listan?
Ja, det får man ju i högsta grad säga. Man sitter i Svenska Akademin. Men sen om man tittar på vad de lyssnar på så där, så är det ju, så råkar jag känna till att både Högsta domstolens ordförande Anders Eka och Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och hovrättspresidenten nere i hovrätten för Västra Sverige, Hagsgård, har en gemensam gammal rockhjälte i sina lurar. Och det är Neil Young.
Oj då. Det är annorlunda.
Ja, de är i den åldern. Så att jag är inte själv någon stor anhängare av just Neil Young. Men jag vet att just de tre har honom gemensamt.
Professor Claes Sandgren på Stockholms universitet. Han är väl kanske någon form av seniorprofessor. Kanske inte jobbar jättemycket längre. Men han är väl också en sån där som har strukit runt i olika kulturkretsar och så, va?
Ja, Claes Sandgren är en sån som verkligen är engagerad i kultursfären.
Vad hette hon som satt på juriststolen i Svenska Akademien innan Erik Runesson?
Ja du, det var ju författare innan där. Hon var ju faktiskt jurist som jag nu då tyvärr har tappat namnet på eftersom jag var helt oförberedd på den här frågan. Hon som inte är kvar i akademin, va?
Mm. Vi hade Dag Wetterberg som gäst här innan sommaren som har jobbat för Bonnier och jobbat mycket med den här typen av immaterialrättigheter och så. Han kanske också kan få kvala in på den här listan, eller vad säger du?
Ja, Dag, absolut. Han är ju, dessutom har han spelat klaviatur i samma band som E-Type långt innan han blev advokat, va?
Och herregud, det visste jag inte.
Jo, de är gamla Bromma-kompisar. Jag råkar tillhöra samma gäng som kommer från Bromma.
Har du också spelat synt med E-Type?
Nej, jag har aldrig spelat synt med E-Type. Jag har spelat i några garageband när jag var ung, men det är preskriberat.
Okej. Okay. Du, om vi släpper kultursnacket och går vidare in på den mycket mörka händelser som inträffade i Bryssel för 2 dagar sedan där 2 svenska medborgare sköts till döds och en tredje skadades allvarligt som jag har förstått det i Bryssel bara timmar innan det svenska herrlandslaget i fotboll skulle spela match mot Belgien. Det finns en misstänkt utpekad påstådd terrorist som påstås ha utfört det här dådet som dagen efter eller senare på kvällen sköts ihjäl av belgisk polis. Vad är det för hotbild som finns mot oss svenskar nu världen över, Stefan?
Ja, det framgår ju både av politiska toppskiktet och till stor del av då säkerhetstjänstens, den svenska säkerhetstjänstens uttalanden efter det här om att det finns en ny bild av Sverige och svenskarna där ute i världen som inte ser ut som den gjorde för bara några år sedan och att det här har lett till att hotet har ökat inte bara mot Sverige utan också emot svenskar ute i världen. Sen är det en så kallad smaksak om man så att säga vill skylta med att man är svensk eller bör hålla sig lite mer i låg profil med sina svenska externa attiraljer så som svenska flaggor och så vidare just nu. Och det var ju vad statsminister Kristersson pratade om i sin presskonferens att det blir väldigt svårt att säga hålla tillbaka ett land som man normalt är van och var stolt medborgare i och så för människor, men att det är upp till var och en och göra det valet just nu. Men det är hemskt och det är djupt tragiskt att vi ska hamna i den här situationen och det är möjligtvis tycker jag att det är i varje fall en intressant fråga varför Belgien då i omedelbar anslutning till det här dådet höjer terrorhotnivån till den absolut maximala utifrån deras skala medan då svenska säkerhetspolisen inte höjer den i Sverige eller mot svenska då. Jag vet inte riktigt svaret på den här frågan. Jag tycker bara att den är intressant. Och jag vet att skalan inte är framtagen för att egentligen vara en publik barometer utan snarare för att vara en intern barometer kring hur myndigheter och sådär ska förhålla sig till terrorhotet. Men ja, jag tycker ändå att den frågan är intressant.
Men frågan är relevant i allra högsta grad och tror att det skulle kunna vara så att går man upp till så att säga, den högsta nivån, nummer 5 då, eller på den här skalan, att det mer eller mindre skulle kräva att vissa myndigheter går upp i någon form av stabsläge, att det liksom börjar närma sig, ska jag inte säga krigssituation, men alltså att det skulle vara så många saker som kickar igång att man... Det går inte i det här läget. Att det skulle ju kunna finnas den typen av orsaker till att man inte väljer att höja terrorhotnivån i Sverige.
Jag tror att man kan säga så här att ju högre upp på terrorhotskalan du kommer, och det är generaldirektören för säkerhetspolisen som fattar det här beslutet, va? Alltså, ju högre upp du kommer desto trögare blir det för att gå upp ett steg. Det vill säga går det från 4 där vi befinner oss idag till 5, så får det då högt sannolikt långtgående konsekvenser rent förvaltningsrättsligt, eller i varje fall förvaltningsmässigt kanske jag ska säga, därför att som du säger, vissa myndigheter måste anpassa sig efter det och vidta vissa åtgärder, och om inte annat indirekt så tror jag att det förpliktigar, det vill säga skulle någonting inträffa och någon myndighet som har ett ansvar för att det som då inträffar skulle förhindras och den myndigheten inte har vidtagit åtgärder som står i paritet till då i det här fallet en 5 på terrorhotskalan, så skulle det vara mycket allvarligt att man då inte har gjort det, och indirekt så följer då att det sannolikt skulle innebära, som du säger, vissa åtgärder vidtas och vissa säkerhetsnivåer passeras som säkert både ekonomiskt kostar mycket och personellt kostar mycket och innebär prioriteringar som kanske i förlängningen skulle innebära att andra åtaganden till och med får läggas åt sidan, och så att säga, samhället skulle inte kanske fungera på samma sätt. Nu är det möjligtvis något långtgående här i mina spekulationer, men så kan det vara.
Nu är det ju så här att nyheter generellt sett åldras ganska dåligt i den tiden vi lever i nu, men jag tycker ändå att det kan vara värt att nämna att vår chefredaktör Erik Tagesson har gjort ett skickligt grävarbete under dagen idag, alltså onsdagen, och nu på eftermiddagen kunnat rapportera att den här misstänkte Brysselterroristen då för 11 år sedan dömdes i Sverige för narkotikabrott, grovt sådant tror jag, för innehav 100 gram kokain och sen även ytterligare innehav i någon bostad han bodde och sådär. Så det finns ju en Sverige-koppling också på det sättet. Han har alltså bott här i Sverige och avtjänat fängelsestraff i Sverige.
Ja, och frågan är om det är då han har byggt upp det agg mot Sverige och svenskar som han nu då i någon radikaliserad form har utövat i form av dödligt våld.
Jag vet, det är omöjligt
inte
att veta.
Ja, det vet vi inte, men att det har funnits en koppling till Sverige då är ju, jag vet inte om det är en slump. Jag tvivlar, man ska inte tro att saker och ting är en slump i den här världen, utan det finns säkert någon form av koppling till både motivbild, hans inställning till svenskar och det dåd som han genomförde i veckan i Bryssel.
Vi kommer ju aldrig få veta, för att han blev ju som sagt då skjuten av belgisk polis. Jag tror inte att vi har så jättemycket mer att säga i det här ärendet. Det här är ju en otroligt tragisk händelse med alltså 2 stycken döda svenska medborgare. Vi lämnar det misstänkta terrordådet i Bryssel, Stefan, och rör oss flinkt, lätt och smidigt över på ett av dina absoluta favoritområden, nämligen det här med p-böter och kommunala trafikregler, som är någonting som håller dig vaken om nätterna, om jag inte är helt fel underrättad. Visst är det?
Nej, inte riktigt, men det har
blivit, men nästan.
Ja, det har ju blivit en del av den här sfären som jag har ägnat mig åt, eftersom jag tycker och har sagt så många gånger tidigare att den så kallade vardagsjuridiken och det som drabbar eller berör, ska jag säga, väldigt, väldigt många människor dagligdags i många gånger underskattas och nedvärderas i Sverige. För att citera professorn i civilrätt Mårten Schultz, som brukar påpeka att domstolarna inte till för att lösa miljardtvister mellan börsnoterade bolag bara, utan de är faktiskt till för att kunna användas av helt vanliga människor i helt vardagliga frågor som blir tvistiga. Och det har jag ju också tyckt, och helst kan man naturligtvis inte behöva gå till domstol utan kunna göra upp sånt här i bästa välmening utanför domstol, men om man måste gå till domstol ska man hamna där. Och när det gäller just parkeringsböter så är det ju en sån fråga som jag som bekant själv har inte bara engagerat mig utan drivit ett antal ärenden som pilotärenden och dessutom vunnit med framgång i domstol. Och ja,
kan du då känna viss stolthet när jag som någon form av lärling till dig hittar den typen av ärenden som vi ska prata om idag?
Ja, det tycker jag inte är stolthet, men jag blir glad över att
det uppmärksammas.
Att det fortfarande efter min tid som chefredaktör, vilket är 4 år tillbaka i tiden i den här tidningen i alla fall, faktiskt uppmärksammas fortfarande, därför att det finns få saker som ger sånt, skapar ett sånt gensvar och intresse som när det handlar om den riktiga vardagsjuridiken som till exempel parkeringsböter eller konsumenträtt och sånt här annat som jag har brunnit väldigt mycket för i min tillvaro.
För det vi har att göra med här, det är en man i 90-årsåldern som i september förra året fick en p-bot för att han hade parkerat sin bil inom 10 meter från den korsande gatans närmaste ytterkant. Den här klassiken som man säkert själv, om man är bilägare, någon gång har gjort, att man försöker stega de här 10 metrarna eller på annat sätt uppskatta huruvida man står 10 meter eller längre ifrån den här korsningen. Han bestred den här p-boten, men polisen lämnade hans bestridande utan åtgärd. Han gick då vidare till tingsrätten som faktiskt gav honom rätt och så att säga rev den här p-boten. För grejen var att den här korsningen som det hänvisades till, det var nämligen en gågata, och då ansåg tingsrätten att nah, det ska inte betraktas som en körbana på samma sätt som om det hade varit en helt vanlig gata. Polisen nöjde sig dock inte med tingsrättens utslag här utan gick vidare till hovrätten, och nu har hovrätten slagit fast att det är förbjudet att parkera inom 10 meter från en korsande gågata, och då hänvisar man till att fordonstrafik i viss utsträckning faktiskt är tillåten även på gågator. Man får ju, om man till exempel bor på andra sidan gågatan, korsar den, eller om man har något ärende där, eller om man är någon annan form av trafik som ska leverera varor eller någonting, så får man ju till exempel köra på Drottninggatan och andra stora gågator i Stockholm och så. Och då menar man att jo, det är en körbana, så att den här boten ska betalas. Rätt eller fel, Stefan?
Jag tror att, jag vill bara tillägga en sak där, att hovrätten har naturligtvis själv tyckt att deras utgång av målet inte är så självklar som den möjligtvis kan framstå som i ett sånt här beslut, utan faktiskt använt den så kallade ventilen som uttryckligen och självmant från hovrättens sida innebär att den tappande parten här, det vill säga privatpersonen, har möjlighet att överklaga till högsta domstolen, vilket man normalt inte har i den här typen av ärenden om inte hovrätten medger det. Detta är inte samma sak som att HD kommer bevilja PT, vill jag understryka.
Men man får överklaga.
Ja, därför att frågan är naturligtvis intressant eftersom man gör i hovrätten en betydligt mer strikt bedömning än vad tingsrätten har gjort. Tingsrätten har tittat, som jag förstår det, till ändamålet med bestämmelsen, och 10-metersregeln är ju tillkommen för att främja trafiksäkerheten. Det vill säga att du kör ut en korsning eller på väg att köra ut en korsning och måste därför ha fri sikt så det inte kommer en bil i full fart på den här körbanan i korsningen från andra hållet då, eller från 90-graders hållet så att säga.
Det behöver man inte på en gågata.
Och på en gågata så är det ju inte nödvändigt precis på samma sätt i varje fall. Därför att den fordon som eventuellt framförs på en gågata under alla omständigheter inte kan framföras i en sån hastighet att uppkommer en trafikfara. Och det har då den här parkören i det här sammanhanget, vilket för övrigt är en 93-årig man. Han har tyckt att den där 10-metersregeln kan inte gälla just i en gågata. Och eftersom då, ska vi säga, liksom definitionen eller lagen säger ju att egentligen inte från en korsande väg, utan säger från en korsande körbanas närmaste ytterkant, och det gäller 10-metersregeln. Och då har man avgjort här huruvida då en gågata utav kan utgöra en körbana i trafikförordningens mening. Och eftersom en körbana då definieras just som du sa, som en del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, så kommer då frågan upp att ja, det kan under vissa omständigheter få framföras fordon på en gågata, alltså ska den betraktas som en körbana, alltså så är den här parkeringen förbjuden.
Men för en idiot som mig då, som inte ligger vaken på nätterna och funderar på parkeringsregler och kommunala föreskrifter, varför får undantagen ett så stort genomslag här? För jag menar, även om bilar de facto får köra på en gågata, så måste det ju vara undantag. Det är inte en stridström av trafik på den här gågatan hela tiden, utan det är någon enstaka bil då och då. Ska det få så stort genomslag att man inte får parkera 9,5 meter från korsningen?
Tingsrätten tyckte ju inte det, och jag är benägen att hålla med om att det här blir en väldigt strikt tolkning och möjligtvis till och med en slagsida till det allmännas förmån, där jag inte alls tycker att hovrätten bör placera sin lojalitet eller sin, i det här sammanhanget då, och kanske slutsats utan kring vad som är rätt och fel, utan snarare se till syftet med den här bestämmelsen. det finns en principiell fråga som jag vet, jag är en papegoja, jag har nämnt det tidigare, inte bara i de här sammanhangen utan även i andra sammanhang. Det är en brist att det här är utfärdat enbart i förordningsform, i form av trafikförordningen, i form av lagen om vägtrafikdefinitioner, förlåt mig, förordningen om vägtrafikdefinitioner och så vidare. Därför att det finns inga riktiga förarbeten att gå till och se hur det egentligen var tänkt. Och jag har påpekat det här förr, och det stämmer till stor eftertanke att man kan ha så här oerhört stor, mycket tillämpad juridik i förordningsform därför att det berör så många människor.
Om nu inte gågata är okej då, vad hade det kunnat varit där som hade friat honom? Om det hade varit en grusplätt eller en gräsplätt eller någonting istället där det också skulle kunna köra en bil, kan man tänka sig, även om det inte är det som är tanken. Hade han fått en böter då också med hovrättens tolkning här?
Nej, det tror jag inte. Men det du säger är faktiskt möjligtvis mer intressant än vad det kan framstå som. Därför att om det är terräng, man skiljer ju på terräng och väg i de här sammanhangen, så då kan man inte säga att det, i alla fall inte fram till den här domen. Och det är därför det blir så intressant. Och skulle man inte kunna säga att det är en körbana. Men om den här domen skulle stå sig, låt säga att den vinner laga kraft, att HD inte beviljar PT eller att den prövas i HD och HD fastställer hovrättens dom, då uppkommer följande fråga. Jaha, om man ska tolka begreppet körbana i en sån extensiv mening att det räcker med att viss trafik får framföras där. Ja, då är frågan, när det gäller terräng, viss trafik får framföras även i terräng under vissa omständigheter, till exempel terrängfordon, men även andra då, i andra sammanhang. Och då är frågan, kommer den regeln att gälla fortsättningsvis i de sammanhangen, eller skulle man då omvändtvis kunna åberopa det till styrkande av att man inte till exempel har parkerat i terräng, därför att, vilket är en särskild punkt i felparkeringssammanhang, därför att terrängen får anses vara körbana eftersom den är i någon mening körbar för vissa fordon. Det blir liksom den typen av frågor som uppkommer.
Tror du det är många andra poddar som kan leva sig in så här starkt inte i den här typen av frågor?
Jag tror inte det, och jag hoppas att det inte heller är någonting som jag ska behöva ligga sömnlös över. Men det är, än en gång, det är frågor som jag tycker är väsentliga att diskutera, lika väl som att vi ibland pratar om straffrättsligt väldigt grundläggande och viktiga principer, och ibland om sånt här som nebis in idem och konstiga saker om insolvensrätt och sådär, så ska man inte undan trycka den här typen av vardagsjuridik. Så var det med den saken.
En sista fråga då bara. Om du säger, vi har pratat om körbana här och den definitionen är ju ganska viktig. Vad går liksom gränsen för när en väg eller en plats där man kan föra en bil inte längre ska betraktas som en körbana? Låt säga att flera bilar har kört upp en gräsmatta så att man har liksom bildat någon form av väg till en avlägsen plats. Är det en körbana då?
Ja, alltså, jag har själv vunnit ett par ärenden som rör en plats här. Jag har vunnit i hovrätten borta vid Odenplan. En adress som heter Spelbomskans torg, om någon är intresserad. Där jag faktiskt fick då parkeringsanmärkningar utfärdar för just parkering i terräng, och där hävdade ju då stan och polisen att det utgjordes av terräng, men det blir ju rent larvigt därför att det är en platsatt, alltså en med plattor försedd yta för viss och torghandel, men det är, som jag påpekade i domstolen, nedsänkt kantsten i trottoaren just i syftet att man ska kunna köra in med fordon där om man till exempel ägnar sig åt torghandel.
Och gjorde därför, du det då?
Nej, men det innebar att det inte var terräng. Det innebar att definitionen för terräng, så att säga, föll platt i marken, och det i själva verket var väg, därför att det var i ordningställt för fordonstrafik, och därför så vann jag de här två casen. Det är många år sedan nu, men det är bara för att ge en illustration av att problemen inte alltid är så lättlösta som de möjligtvis kan framstå som.
Du har helt rätt i. Du, låt oss lämna parkeringsjuridiken, slänga på en jingel, och sen så ska vi prata om ett intressant ärende där SAS har gjort en riktig miljonblunder och nu tvingas betala hela 800 000 kronor till en familj som strandades på Svalbard under
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pilotstrejken. Ja, för vi har gjort ett eget litet, ska inte kalla det avslöjande, det är att ta i, men vi har skrivit om ett intressant fall. En polsk familj på 10 personer med, jag tror, 3-4 underåriga, alltså barn som var ute och reste under förra sommaren på Svalbard och sen inte kunde komma hem med det här SAS-flyget som de hade bokat till följd av den här mycket uppmärksammade pilotstrejken som jag tror var det i drygt 2 veckor eller knappt 2 veckor. Den höll på ganska länge i alla fall. För att göra en lång historia kort så kan man säga att efter att ha undersökt alla möjligheter att ta sig från Svalbard, ju som är ett inte helt enkelt ställe att ta sig till från, så slutade det hela med att man chartrade ett eget privatplan från Svalbard till Polen, och nu har man nått en förlikning med SAS som innebär att man får ersättning för den här resan med hela 805 000 kronor. Jag tror att det är någon form av rekordbelopp. Jag har åtminstone aldrig sett att ett flygbolag har betalat ut så här stora summor till en privatperson för, enligt den här EU-förordningen. Jag vet inte om det är en rekordsumma, men det är extremt stora pengar. Tilläggas ska väl också göras att efter att den här familjen hade stämt SAS och försökt få ersättning för det här inställda flyget, så betalade deras kundtjänst faktiskt rutinmässigt ut över 1 miljon kronor till den här familjen, och då tvingades SAS genstämma, alltså stämma tillbaka den här familjen med hjälp av en advokatbyrå där man krävde tillbaka de här pengarna och hävdade att det rörde sig om en misstagsbetalning. Så det är liksom dubbla fel här på något sätt. Vad säger du om det här ärendet, Stefan?
Ja, det är fascinerande. Det är inte enbart den här passagerarförordningen på EU-nivå som spelar in, utan det är ju vanlig civilrätt i grund och botten. Men det som är intressant är ju faktiskt att man då, som i alla uppkomna, ska vi kalla det för rättsliga tvister, eller det behöver inte ens vara rättsligt, utan det räcker med att det uppkommer en tvist mellan olika parter, trots allt har en skyldighet att eller låt säga att det har blivit ett fel i någon form av avtalsförhållande då. Det behöver inte ens ha blivit tvistigt hur det ska lösas, men då har man ju någon form av skyldighet från respektive parts sida att så här, både försöka komma så nära vad man har avtalat som möjligt och framförallt minimera den andra partens kostnader, va? Det vill säga göra vad som kan anses ankomma på en för att lösa upp det uppkomna problemet på billigast möjliga sätt. Och det gäller ju i det här fallet både SAS och den här familjen. Och så man får förstå den här förlikningen, så, och i vart fall vad familjens då ombud säger, så har de gjort allt som de kan förväntas göra i sina kontakter med SAS. Man har försökt få till flygningar med andra flygbolag. Man har försökt få klart för sig om SAS är beredda att stå för uppehälle på Svalbard under fortsättningen av strejken. Och man har då utifrån de här uppgifterna i varje fall inte riktigt fått svar från SAS på det. Man har blivit enligt deras egen uppfattning ganska nonchalant behandlade. Och då kommer frågan till slut, är det då rimligt att chartra ett eget privatjet för 1 miljon, eller vad det nu handlar om, närmare 1 miljon, för att ta sig från Svalbard? Ja, uppenbarligen så har SAS advokat från Mannheim i Svartling, om jag inte minns fel, som har SAS, ansett att det fanns en överhängande risk för att de skulle tappa målet i domstol, och därför tyckte att vi ska nog försöka få en förlikning till stånd här. Och det är inte osannolikt att man i domstol hade tyckt precis så som familjen tycker och som förlikningen till sin huvudsakliga del så småningom då ger uttryck för.
Nu ska jag inte på något sätt liksom recensera SAS bolagsstruktur, men jag menar det var inte så länge sedan här, det var väl 2 veckor sedan som man gick ut och berättade om det som händer nu, att man ska ta sig av börsen och man har haft stora ekonomiska problem och sådär. Den här historien bygger ju liksom på 2 olika delar, men man tycks ju inte haft något kontrollsystem för vad en liksom utlisad kundtjänstmedarbetare i en annan del av världen är så att säga bemyndigad att fatta för beslut när kundtjänster kan besluta att betala ut över 1 miljon kronor till en kund. Alltså de flesta företagen, om man har en mellanchef som ska attestera en faktura, så brukar det ju vara en beloppsgräns på typ 50 000 kronor. Här pratar vi miljonbelopp.
Ja, det är helt märkligt, men det är ju sannolikt någon form av förbeseende, om man nu ska kalla det för det.
Ja, men förbeseende, det finns inga förbeseende. Det här är ju ett multinationellt företag. Det är inga förbeseende. Det är ju liksom elektroniska datasystem och tekniska spärrar. Det här är ju inte ett handhavande fel. Det här är ju en brist i deras organisation. Det är uppenbart ju.
Ja, och det har man nog sett över efter det här. Det vill säga man har nog sett över beloppsgränserna för vad kundtjänst har möjlighet att attestera och eller utanordna rent praktiskt i betalningar i sådana här sammanhang. Hur det går till kan man bara spekulera kring. Jag har möjligtvis en helt egen spekulation kring att det här beslutet är, så vet jag, för att inte tillkommit inom Sverige, utan man har lagt ut det här på en utländsk aktör.
Ja, jag tolkar det som det också.
Ja, och att man helt enkelt inte har full koll på vad valuta, hur många nollor det är på svenska kronor och sådär. Så har man
samtidigt ska jag säga, jag har ju läst det här mejlet från kundtjänsten där man då meddelar den personen i den här familjen och det juridiska ombudet då att man kommer att betala ut, och där är ju beloppet angivet i både euro och SEK så att säga, så att det framgår ju tydligt där att man ändå har gjort den omräkningen. Men min teori är att det är nog inte så många som har krävt SAS på så här mycket pengar, att man aldrig har behövt fundera på den saken. Att, ja, det är klart det kan vara något större resesällskap eller någonting som har köpt ett stort antal biljetter, men då är det ju liksom andra regler med paketresor och sånt som kickar in. Det kan ju vara så att det är aldrig någon privatperson som har krävt 1 miljon kronor.
Nej, det är alltså den här familjens ombud då, de hade inte en advokat utan någon,
en jurist.
En jurist som heter juristavdelningen, va? Som har fört familjens talan i det här och det är ett magstarkt naturligtvis att komma med sådana här krav, men än en gång
det är skickligt juridiskt arbete. Jag vill säga att det här är en person som tycks arbeta mycket med den här typen av juridik, och det blir tydligt när man läser de här skrifterna och sådär att det här är en person som, en jurist som har bra koll på flygförordningen och andra regler som rör luftfartsjuridiken så att säga.
Ja, och dessutom så är det ju så som jag säger att jag menar, från familjen och den här ombudets sida så menar man ju att SAS faktiskt skulle kunna använda den kapacitet som de då hade tillgång till, bland annat genom sina dotterbolag som inte strejkade, som man inte hade tagit ut i strejk för att lösa den här situationen. Men när det inte gjordes så ökar möjligheten att agera på annat sätt, och till slut stod inga andra möjligheter till bud sen att faktiskt ta ett privatjet för den här ganska stora familjen. Dessutom är det ju så att Svalbard är inte vilken destination som helst. Hade han befunnit sig på Schiphols flygplats i Amsterdam eller Frankfurt nere i Tyskland, eller för den delen Kastrup i Köpenhamn, så hade det funnits andra möjligheter till bud så komma därifrån. Man kunde tagit en hyrbil och så här. Men Svalbard ligger liksom i Norra ishavet och ja, det, där finns det isbjörnar och det är inte självklart att man ens har husrum i obegränsad omfattning för en stor familj, så att för all del.
Mm. Du, om vi ska runda av den här podden med något annat då, som inte rör parkeringsböter och konsumentjuridik, så tycker jag att vi bör beröra det faktum att regeringen har beslutat sig för att skärpa straffen för en rad brott som då man menar möjliggör skjutningar och sprängningar. Det handlar om skärpta straffskalor för grova vapenbrott, det handlar om skärpta straff för grov vapensmuggling och synnerligen grova vapensmugglingar, och så ska man höja straff för normalgradsbrotten, och det är lite andra sprängningsbrott, lagen om explosiva varor och sådär. Det är ju rejäla höjningar. Då menar man att grovt vapenbrott ska kunna ge fängelse i lägst 4 år och högst 7 år. Men en fråga som slår mig och som jag har funderat på och som man ibland hör andra människor föreslå. Skulle man inte, för att kunna få slut på skjutningar, kunna höja upp straffen för vapenbrotten ännu mer? Skulle man, vore det orimligt att säga så här att ett grovt vapenbrott, det ska ge 15 års fängelse? Eftersom det tycks ju vara ett av de största problemen när det kommer till gängkriminaliteten idag, tillgången till vapen.
Ja, alltså det så kan det vara. Men alltså, då landar vi till slut i en politisk slutsats som att alltså, straffvärdet i någon mening kommer att urholkas av att det blir en devalvering i slutändan. Alltså jag tror, vild chansning, men jag tror inte att det är osannolikt, nu är garderat mig väl här, att det till exempel i lagrådsremissen kommer i varje fall väckas någon form av principiella, om inte invändningar, så i varje fall diskussioner kring att den som ertappas med ett, låt säga, ett eller flera skarpt laddade automatvapen på en väg faktiskt kan få ett högre straff, till och med ett betydligt högre straff, än om han ertappades efter att ha använt vapnen för att till exempel råna en butik eller råna en värdetransport, va? Det vill säga att när vapnen väl kommer till användning så kommer det kanske att konsumeras då utav gärningsbeskrivningen av att man har höjt livsfarligt vapen, och därmed så är det det man döms för. Jag tror att den typen av invändningar kan komma i lagrådsremissen. Men å andra sidan, straffskärpningar, straffnivåer är politiska frågor, inte juridiska frågor. De ska tillämpas och utdömas i domstol. I den meningen är det juridik, men vilka nivåer vi ska ha, är ingen jurist som så att säga kan göra anspråk på att ha bättre kunskap kring en så att säga, den politiska viljan att höja straffnivåerna. Och det tror jag är väldigt viktigt att understryka just de här sammanhangen. Det är alltså inte fråga om komplicerade rättsfrågor, det är inte fråga om ens bevisfrågor, utan det är fråga om ett straffvärde som så att säga motsvarar ett skyddsbehov som i det här fallet framhålls av de politiska krafterna för att få slut på det vi ser i princip dagligdags, nämligen skjutningar och sprängningar i Sverige. Och det kanske är effektivt.
Nej, men jag är den första att erkänna att jag tror inte på idén om att man hela tiden ska skärpa straffen för alla typer av brott, för att precis som du själv sa, det finns en risk att man devalverar och till slut så är det liksom livstid för alla tänkbara brott. Men om man skulle sikta in sig, no pun intended här då, så att säga, på vapenbrotten eller på någon typ av brott och skärpa straffen rejält där, och man ser att vi har ett stort problem med skjutningar. Det finns en stor tillgång till illegala vapen. Många av de vapen som används saknar legalt användningsområde. Och om man då ertappas med att ha ett vapen som helt saknar legalt användningsområde, som man inte kan använda för att jaga, som det inte ens går att få licens för, skulle inte det kunna vara ett alternativ åtminstone att fundera på att skärpa straffen ännu mer för något sånt typ av brott?
Säkert. Det är säkert. Jag säger inte alls emot det. Samtidigt så vet man ju att just den här typen av brott, där är inte bara straffnivåerna, de kan vara avgörande, men de är inte enkom avgörande, utan du har...
Nej, men det skulle kunna bli, om man säger så här, det är 12 års minimistraff för grovt vapenbrott. Då ja, börjar det kännas ordentligt. Ja, alltså.
Men för att det ska kunna få en avskräckande effekt, och nu är det väldigt så här kriminologiskt svävande, det vi pratar om just nu är spretigt även inom kriminologin, men man kan säga att upptäcktsrisken har en stark inverkan även här på huruvida ett sånt högt straff skulle vara förebyggande i de här kretsarna. Det är säkert så att man vet att man kan få 12 års fängelse minst för att bära ett skarpladdat vapen, så krävs det ju också att det finns en uppenbar risk att du faktiskt blir påkommen med det här vapnet. Och där kommer vi in på rent polisoperativa delar och för den delen möjligheten att hitta de här vapnen. Och
då... Säg det i kombination med visitationszoner då?
Ja. Om vi bortser från de principiella invändningarna mot visitationszoner.
Skulle vi bara servera polisen bättre möjligheter på ett silverfat här?
Om man anställde ytterligare 1000 poliser som enbart skulle arbeta med grova vapenbrott och gav dem obegränsade möjligheter till tvångsmedel, då tror jag att det skulle få effekt om man samtidigt höjde minimistraffet till 12 års fängelse, för att nu gå på den hypotetiska linjen som du instiftade där. Ja.
Ja, men min tanke var bara att det känns som att jag tror inte alltid så mycket på straffskärpningar, men om vi nu befinner oss i den situationen där vi har extremt stora problem med skjutningar så skulle det kunna vara en idé att skärpa upp de här straffen rejält om man ändå ska skärpa dem. Sen fattar jag att det finns ett stort problem i Sverige. Vi har väldigt många jägare som har licenspliktiga vapen, som har licens på dem. Jag tycker absolut inte att den som har missat att förnya sin vapenlicens med en dag ska dömas efter samma straffskala, men det blir ju liksom konsekvensen av att om man skulle genomföra ett förslag som jag nu har lagt fram. Ja. Men det är tänkvärt, tycker jag.
Jag har inga principiella invändningar mot att höja de här straffen. Tidigare så handlade det ju mycket om att man skulle höja upp dem där för att man ville komma in i, alltså sådana som rent lagtekniskt fick då effekter av kategorin att det var, blev en obligatorisk häktningsgrund om det hade ett visst straff, minimistraff och så vidare. Men det har man ju redan kommit över, så det här är ju en, det här är ju snarare åt det hållet du säger, det ska vara på något sätt vara avskräckande, men det förutsätter också att upptäcktsrisken och så här, på något av vanlig bussvenska, risken att torska framstår som, om inte uppenbar, så i varje fall överhängande.
Mm. Som en sista avslutning så ska jag bara nämna att jag på Twitter under förra helgen fick en del påpekanden från en flitig lyssnare som heter Erik Lakoma. Jag tror inte han har någonting emot att jag nämner hans namn här, för han har ändå twittrat de här grejerna till mig, som lyssnar ofta på podden och som tyckte att vi hade missat att nämna en del argument för ett behållande av nämndemannasystemet. Så jag tycker att vi med gott samvete kan nämna det, nämligen det faktum att han tyckte att vi inte lyfte rättssäkerhets/spelteoriargumenten och samhällskontraktargumenten för nämndemän. Och det finns som sagt ganska många förargument, och jag tror varken du eller jag är så här, varken för eller mot nämndemannasystemet, och vi diskuterade väl ur en lite annan synvinkel. Han nämnde också att nämndemän ju är, syftar till att undvika köpslående mellan mål och skydda från infiltration, och där menar han att nämndemannasystemet är oerhört robust. Att staten inte sitter på alla platser i en domstol är också en del av det historiska avtalet mellan fursten och lokalsamhället, säger Erik Lakoma.
Bara en allra sista invändning, eller inte invändning, men ett litet inlägg. Jag hittade inte namnet på en tidigare akademiledamot i inledningen av den här podden. Nu kommer jag på det som en blixt från klar himmel. Hon heter väl Sara Stridsberg, som är författare, för detta akademiledamot och jurist, om jag inte minns fel.
Härligt, då har vi nämnt flera jurister med starka kopplingar till kulturen. Vi har pratat p-böter, vi har pratat det hemska terrorbådet i Bryssel, vi har pratat privatplan och vi har pratat om skärpta straff för vapenbrott. Det är en rejäl spridning, en hagelsvärm, om jag ska göra mig lite lustig med tanke på vapendiskussionen som vi har tagit med i dagens podd. Fortsätt lyssna, hoppas vi. Stort tack för alla som mejlar oss mellan avsnitten. Har ni inte gjort det så kan ni göra det nu. Podden att dagensjuridik.se eller William.Eriksson med K2S att dagensjuridik.se, så ska vi svara och besvara frågor och annat som kommer. Trevlig helg säger vi, på återhörande nästa vecka, då med gäst. Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.